Blått snack är gott snack. Hasse Stamberg.
Och Ole Törner.
Inte en, två, tredje utan fjärde gången gilt minst. Niklas Carnén, välkommen.
Tack så mycket. Är det så många gånger? Det är ju faktiskt, det känns inte så, men det är alltid lika trevligt att få prata med.
Ja, du är lite grann en institution i Blått snack som nu för övrigt är över 200 avsnitt långt.
Men då kan man säga att 4 av 200, det är ju inte speciellt mycket.
Nej.
Vad är det? 211 avsnittet idag.
Okej. Okay.
Alltså du kan okay. Få köpa in en extra avsnitt här och där om du känner att du varit lite för dåligt exponerad.
Nej, jag behöver inte ha exponeringen, absolut inte. Men det kändes så mycket med 4, men i sammanhanget så det är det ju, så sumpar du igenom alla Olof så att 211 istället för 200, så det blir ju ingen bättre procent.
Men du, alltså Niklas Carnén, hur är livet så här i pandemitider?
Ja, det är ju lite begränsat får man väl säga. Jag har kvar alla de planerade från början matcherna i kalender. Så när man tittar i sin kalender så säger man, oh, nu här skulle vi möta HIF typ eller sånt här i onsdag. Det var så utbrudsplanen var, så går man omkring här och ser snabbt en träning. Så jag måste säga att det påverkar oss mycket, mycket mer än vad man tänker från början. Så att man saknar mycket av det sociala, man saknar mycket av det här att vi ska faktiskt ut och prestera. Och det vi gör nu är att förbereda oss egentligen bara för att när det väl drar igång så ska vi kunna vara riktigt bra. Så det är lite tråkigt, men där, ja, det kan inte vara så mycket också.
Har det blivit en vardag i det annorlunda, liksom att man börjar vänja sig trots allt?
Ja, men absolut. Eller det måste jag säga. Jag menar, till och med min familj, min barn, tycker jag är hemma mycket. Man reser ingenstans, utan alla mötena är ju via video och Teams och Webex och Zoom och Blue Jeans och jag vet inte allt vad de här heter, de olika varianterna. Så att det är ett annat sätt. Du har mer tid. Man har mer tid att fundera lite och vara eftertänksam, planera och förbereda samtidigt som allting ska ta lite längre tid.
Är det mest jobbigt alltså, mentalt eller ekonomiskt för föreningen liksom att just vara i det här lite läget som vi är just nu?
Men det är ju både och. Det ena ger ju det andra. Mm. Alltså, när vi ser att den budgeten man la som det är ju bara en plan. När den påverkar så mycket av saker som man inte har någon kontroll över överhuvudtaget, utan man istället försöker anpassa sig, så är det klart att man funderar mycket på det och hur man ska kunna komma ut ur det på andra sidan på så bra sätt som möjligt. Det är ju en del av det. Sen så måste man ju se vad det mycket större perspektivet. Man kan inte gå och gräva ner sig sina egna problem liksom i föreningen, utan det här är ju något som påverkar hela samhället. Så hur kan vi istället kanske vända det till positiva saker och hjälpa till, som vi har försökt göra här i en hel del olika sammanhang.
Mm. Ja, ni är ute med Stadsmissionen och gör grejer.
Jag tror det där är viktigt. Jag tror det är viktigt att vi kan tycka att man har i vardagen att det är mycket som är problematiskt. Men tittar man sen och lyfter blicken lite så har vi det ändå faktiskt ganska så bra. Kan vi då hjälpa andra och bidra med lite energi och framtid och möjligheter, så ska vi såklart göra det.
Och sen har ni ju fått korttidspermittera personal, spelarna har gått ner i lön och så vidare. Det påverkar ju också. Och det är ju
det var det jag menar med att allting tar lite längre tid. För vi har ju inte samma närvaro såklart, och vi producerar inte, om man uttrycker sig så, på samma sätt på kontoret, utan det tar lite längre tid att ta den här stegen.
I kontakten med den sportsliga delen av gänget, den lilla kontakten ni har, så säger Niklas, hur är så här stämningen? Är det lite frustrerat eller så där? Hur är känslan i gänget?
Men där handlar det mycket om det här tidsperspektivet. Det är därför som även om vi har haft datum som har diskuterats som det varit mer eller mindre realistiska datum, med mitten på maj och början på juni och nu då 14 juni. Så det viktiga är att vi sätter datum som man faktiskt får någonting att jobba utifrån. Att man inte lever en ovisshet. Sen kan man slippa det datumet, men att man har ett mål att nu här vid det här tillfället då ska vi vara klara, här ska vi passera. Men om det är annars sport och annat så kvittar faktiskt. Utan sätt upp datum, sätt en tidsram, gör en planering, ha målfokus och så kör vi på. Och sen får man se om man förändrar det lite. Men, Men det gör att det blir lite mindre frustration. Så det är egentligen det här tomrummet innan man tar beslutet som är det som är mest frustrerande upplevelse.
Det innebär att liksom när beslutet om 14 juni kom så togs det emot väldigt positivt.
Ja, det tycker jag. För då får man förutsättningarna att då vet man att nu är det här vi kör på. Och sen så kan man ju samma beslut sen, men vi behöver de fasta tidpunkterna att utgå.
Har du haft kontakt med kollegor i de andra allsvenska klubbarna, Niklas? Alltså hur de tänker och funderar och planerar?
Ja, men absolut. Vi har haft lite olika möten och jag har pratat med en del av de turman hand också. Det är väldigt olika utmaningar och olika problem. Mycket fokuserar ju kring ekonomi från en del av föreningarna, medan det kan vara ja, hur truppen ser ut och transferfönster och vad det nu är för någonting. Vi får väl ändå säga att ekonomin och det tillsammans med hur det påverkar samhället i stort är väl det som är det mest gemensamt.
Om man tittar på just ekonomin på det korta perspektivet så kan jag tänka mig att det finns en plan, men om vi säger att ponera att detta spiller ut jättelångt, säger att det skulle skjuta nu om och om, så här fram i augusti skulle vi dra igång. Och du måste ha gjort någon sån här worst case scenario kalkyl i ditt huvud också, Niklas.
Nej, men vi har nog gjort, jag vet inte hur många scenarier, väldigt många i alla fall, men för tillfället så har vi väl två eller tre som är de som är, ja, en är precis som du säger att worst case och de andra två är väl mer eller mindre sannolika. Där det kanske är mittenalternativet som är det som är mest sannolikt. Tillfället. Så vi jobbar ju med det, vilka åtgärder kan vi göra både på intäktssidan och så på kostnadssidan såklart, att permitteringarna är en del. Så att vi är ju rätt systematiska i det arbetet. Sen är det ju gissningar. Jag menar, om inte vi kan få besked från vår regering och folkhälsomyndighet så gissar vi ju inte bättre än vad de gör såklart. Så att det gäller ju att ha flexibilitet i den planeringen.
Jag sitter och funderar på alltså, din bakgrund som militär, Niklas. Känner du att du har haft någon nytta av det, alltså, just det här strategiska planerandet? Alltså att du sitter där lite grann nu som general Patton på MFFs kansli och styr och ställer lite.
Min enda likhet med general Patton var väl att jag var i pansartrupperna precis som han. Men annars vet jag inte om jag drar några liknelser. Jag tror att vi har väl ändå, nu har jag varit med här i 6 år och det finns ju en mängd olika tillfällen när man har haft, om man ska uttrycka det som en kris under den tiden. Alltifrån kanske sportliga resultat till andra händelser. Så att, skulle jag ändå säga att hela organisationen så finns det en vana vid att ha en flexibilitet att kunna anpassa sig när förutsättningarna ändras. Jag tror att vi är rätt så väl tränade i det nu mer. Och vi har en struktur som gör att det ska rätt mycket till för att vi skulle inte fungera. Så jag är väldigt, väldigt trygg i de här olika situationerna. För jag vet att jag har att vi är en organisation som fungerar. Sen naturligtvis, alltså, vissa saker kan man inte planera för. Och det finns ju ingen som hade gissat det här att det skulle vara, för det här ligger ändå utanför föreningen. Vi anpassar oss mycket och försöker ta de smartaste besluten vi kan utifrån förutsättning. Och det är ju svårare. Många andra situationer styr man med själv.
Något som jag funderar på det är, säg nu att man börjar den 14 juni och börjar med kanske 3 omgångar utan publik. Kommer det bli en huggsexa då om att få börja borta i första matchen och inte gå miste om intäkterna från hemmamatchen? Och finns det någon slags solidaritet att de som är värst illa och blöder mest, att de kanske får 2 av 3 bortamatcher de inledande omgångar?
Nej, det skulle förvåna mig om det är en utgångspunkt. Det har jag ju för inget belägg för heller, för det har vi inte diskuterat. Men det hade ju varit mer logiskt att titta på längden på en resa än att titta på hem eller borta på det viset, om man nu ska lyssna på Folkhälsomyndigheten. Men jag kan inte säga att det ska vara ett incitament för hur vi lägger upp matcherna. Och jag tror att det är fler än i så fall. Så blir det utan publik så blir det fler än de 3 första. Då ska man ju säga det ut lite längre perspektiv.
Men om vi leker med tanken att vi kommer igång där som det är sagt nu 14 juni, alltså, då kommer man köra på fullt ställ. Hur långt fram alltså, för att kunna avsluta säsongen, bara den allsvenska delen då så att säga, är vi framme då?
Ja, det beror lite på, för det är det som är lite osäkert. För det ligger fortfarande till exempel 3 stycken landslagssamling, alltså internationella datum i kalendern i september, oktober, november. Kommer de att vara kvar eller kommer man att lätta på dem? Det vet vi inte än, och det är egentligen FIFA som styr det. Sen är det ju i diskussionen med UEFA hur man lägger kvalet till de europeiska tävlingarna. Och om det nu då skulle till exempel hamna i augusti som det diskuteras, vilka datum och blir de exklusiva som det var tidigare, att man inte får spela allsvenskan samtidigt, eller kan vi få spela seriematcher samtidigt som det är omgångar i Europa? Jag tror att man får nog säga att vi spelar i november, kanske lite bit in i december, men det kommer vi kommer inte veta det för den internationella kalendern är satt, och det är ju tidigare, tror jag nu, i mitten på maj.
Är det inte rimligt att tro att det är lättare att sätta igång de nationella serierna än internationella tävlingar där det är väldigt mycket mer resande mellan länder som kanske är olika stadion i återhämtningen?
Ja, men absolut, och sen är det ju EU-länder och icke-EU-länder, så vilka regelverk är det som faktiskt gäller i de olika länderna? Så det har du helt rätt i, att den nationella serien, där kan vi ha restriktioner och vi kan ju i princip åka buss överallt. Det går ju inte om vi möter de typen av lag från de länderna som vi gjort i de senaste kvalen. Då är det nästan omöjligt. Så det finns ju helt andra perspektiv i Europa-tävlingarna. Så därför så tror jag att man flyttar dem mot augusti till, där det kanske skulle kunna finnas en sån möjlighet.
Och det innebär att man kan städa av lite fler omgångar nationellt innan det internationella kommer igång?
Ja, men jag tänker att vi kommer att spela som vi brukar när vi spelar i Europa. Att vi har en vana att spela många matcher, två matcher i veckan under sommaren. Och det är precis så som jag tror att sommaren kommer att se ut, även om man flyttar de här nationella, eller vad säger, internationella matcherna. Så för oss kommer det bli, om jag uttrycker mig så, som det brukar, eftersom vi brukar spela.
Så man kan säga nästan att det blir lite, med MFFs vana, vi har det här dubbla spelet. Alltså det är en verklighet som kanske de andra allsvenska kollegorna får komma ikapp med här nu fram till sommaren, som varit eran vardag på sig.
Ja, men så är det här. Och vi är en fördel här. Vi är ju spelare och tränare och hela organisationen är ju van vid att agera på det här viset. Så för oss är det ingen skillnad. Vi kommer bara köra på och se till så att vi ligger på framfoten när det väl släpper. Och jag tror att de andra kommer få det tuffare på det perspektivet.
Sen är det ju saker som man måste lösa också med övergångsfönster och så vidare.
Ja, och där är det ju så att där kommer vi i en liten situation som är annorlunda, eftersom vi är väldigt få länder som har vår säsong. Och när man diskuterar det här på europeisk nivå så utgår man naturligtvis från majoriteten och tittar på transferfönsterna ur det perspektivet. Men nu har vi jobbat rätt hårt för att finna vårt perspektiv, så nu tar man åtminstone upp och lyfter det i alla samtalen. Så att jag hoppas på att skulle man lägga in en 12-veckorsperiod som det kanske lutar åt i transferfönstret internationellt, så att våra länder åtminstone får mer än 4 veckor och synkar det. Och skulle man kunna gå hela vägen så hade det varit ett lika artat fönster som man har i resten av Europa. Sen när det händer, det vet vi inte. För det senaste nu är ju att man vill inte öppna fönsterna förrän serierna är färdigspelade. Och då är vi ju kanske inne i slutet på juli i alla fall.
Tror du att alla serier kommer att kunna bli färdigspelade? Alltså de som då har höst-vår?
Åh, herregud, vad är det, 52 eller sånt här? Jag vet inte hur många, jag har ingen aning.
Nej. Men kopplat just till det, om någon vill att serierna ska vara fördespelare, så det är ju ett väldigt osäkert moment.
Ja, men alltså, nu tar ju, vad var det, Holland som tog beslut om att man skulle inspela fotboll från den 1 september. Vad får det för konsekvens? Vad är konsekvensen i Belgien och Skottland som också diskuterar att man inte ska spela färdigt? Hur utser man de som ska vara representanterna i Europaspelet i de ligorna i så fall? För det är inte helt självklart hur det ska gå till. Så det finns ju många frågor. Jag såg UEFA:s möte igår, så uppmanar de alla länder att göra allt de kan för att det ska spelas färdigt på planen, och inte att man stänger en liga och hittar något annat system. Så följer man det, så är det ju väl, tror jag, Italien som är den, eller en del av de italienska lagen, som är de som har absolut längst väg, flest matcher att spela innan man är färdig. Och då är det ju över 20 matcher som ska spelas. Så det är klart att då måste man snart börja. Kanske Bundesliga har hittat system början på maj. Och kan man kopiera det och de förutsättningar man har i andra ligor, då kanske det är möjligt. Men jag vet faktiskt inte annat. Då måste man hitta ett annat ingång till de europeiska tävlingarna, för det är egentligen det som jag har.
En annan fråga är ju om det är rimligt att börja en allsvenska utan att ha träningsmatch för innan.
Nej, det är det inte. Men vi ska spela cupen lite där innan, så vi får ju åtminstone spela lite, tänker jag. Vi har ju sagt att man behöver absolut minst 2 matcher med träningsmatch för innan första träningsmatchen. Så det är ju vår utgångspunkt, och gärna med.
Det här med, alltså Folkhälsomyndigheten lyssnar tydligen en hel del på fotbollförbundet och har relativt täta kontakter med dem.
Jag är inte alls med i de diskussionerna, men jag tycker att det finns, precis som du säger, en lyhördhet och en förståelse från bägge hållen. För att man sätter upp restriktioner eller rekommendationer och sen förväntas att vi i samhället lever efter dem. Och gör vi det så visar det ändå att med lite mildare restriktioner man kanske har haft i resten av Europa, att vi faktiskt skulle kunna komma ut på andra sidan rätt så bra. Då har vi ju haft en folkhälsomyndighet som har gjort en fantastiskt bra bedömning och det pekar ju åt det hållet, tycker jag. Och det inkluderar lyhördheten, så det tycker jag känns riktigt bra.
Du var med på det här UEFA-mötet häromdagen, Niklas, stämmer det eller?
Nej, inte UEFA-mötet, men vi hade ett ECA-styrelsemöte i dagen innan.
Vad diskuterades? Lite corona gissar jag där också. Corona.
Ja, men det är ju egentligen precis de frågorna som vi gjort. En del av dem som jag har gett här nu är ju sånt som jag har tagit från det mötet där man liksom ser trender och tendenser och sådär. Så att det kretsar ju kring detta. Det här är ju vår stora utmaning i hela världen, och då är det ju också det i fotbollen.
Jag sitter också och grunnar på lite grann här nu. Alltså, den enes död, den andres bröd. Alltså, det händer ju massor med saker ute i Europa vid olika nivåer. Så finns det inte liksom en chans här att det finns möjlighet att kunna plocka hem, eller när det gäller liksom de här transferfönsterna, att det kommer finnas en liten rörlighet på marknaden som kanske inte hade varit i vanliga fall?
Så är det nog. Jag tror att det kommer att hända saker som också skapar möjligheter. Sen det svåra kommer ju vara om det här är ett större skifte på till exempel spelarmarknaden. Det vet vi inte förrän om kanske ett år eller två år när vi skulle vara tillbaka till ett mer normalt tillstånd. Men jag såg en artikel igår om att de stora affärerna i världen kommer att vara över. Det kommer inte att finnas en Neymar-övergång till PSG i framtiden. Ja, kanske inte, men det vet vi inte. Det är ju rena gissningar. Utan hur spelarmarknaden kommer att se ut är inte bara att det kan vara billigt att köpa. Det handlar ju också om vad vi får betalt för de spelare vi säljer. Så det går ju på bägge håll. Och är det så att den förändras, ja, då måste man ju titta på andra möjligheter. För det är många av de klubbarna som spelar i Europa som inte tillhör det absoluta topp. De fem stora ligorna, de där under som lever på spelartransfer. Och ändras den affärsmodellen i grunden, ja då kommer det nog att vara klubbar som kommer att ta steg framöver. Det
finns ju också en spekulation i att de rika klubbarna i Sverige, typ MFF, kan utnyttja att de svaga klubbarna måste sälja spelare.
Ja. Yeah. Absolut, det var lite det jag menar. Men vi är också beroende av att vi faktiskt kan sälja spelare till nästa klubb. Om det sen är en holländsk klubb eller en belgisk klubb eller vad det nu är för någonting. Och är det så att den marknaden försvinner, så kommer ju även den andra att få det svårare. Det vill säga att vi kommer svårare att köra. Så att det måste vara en affärsmodell som håller hela vägen. Och då är vi tillbaka till det som vi alltid säger. Våra partners, sponsorer, våra årskortsinnehavare, våra lösbiljettköpare, våra medlemmar. Det är liksom grunden för hela vår verksamhet. Och sen så kan vi addera till spelarförsäljningar, Europaintäkter och annat. Men vi måste ha en väldigt stabil, solid grund att stå på.
Det är ju en fråga som väldigt många ställer. Om man säger att det inte blir publik på vissa matcher, hur gör man med årskort då?
Ja, jag har fått den frågan några gånger. Och vi har faktiskt inte tagit några beslut än. Där har vi sagt att vi väntar lite till och ser hur utvecklingen är. Men vi kommer nog att kommunicera i ganska så god tid om hur vi tänkt och kring framförallt årskortinnehav, klubbstolar och loger, de som har köpt liksom biljetter för hela säsongen. Men jag hoppas att vi kan hitta riktigt bra lösningar om det skulle behövas, som alla är nöjda med.
Stannade årskortsförsäljningen av totalt när det här hände?
Ja, det får man väl säga. Det var ju inte så att den hade någon större fart efter det, såklart. Eller åtminstone när man förstod att det inte kommer att bli spelsätt som det var planerat från början. Vi har ju haft en väldigt bra årskortsförsäljning innan och ligger faktiskt ganska så nära de målen som vi hade satt på tidigare år och så vidare. Så att vi måste säga att där har vi varit väldigt nöjda. Sen hoppas att vi kan väl leverera det som vi ska leverera antal matcher och så vidare. Men det får vi säga lite längre fram.
Sponsorsbiten och era samarbetspartner, Niklas, de ni har varit i kontakt med här efter hela Sverige tvärnitade. Vad är tankar, funderingar, avvaktan, avhopp och så vidare? Eller?
De måste säga att vi har väldigt bra dialog och där hjälper vi åt. Där finns ju saker som är deras utmaningar och som är våra utmaningar. Men vi försöker hitta en bra dialog och vi har gjort en del digitalt som vi normalt kanske har haft fysiskt och fortfarande behålla en bra dialog och att gärna träffas på det viset. Sen så saknar man ju relationen för den har man ju när man träffas. Så det gäller ju inte bara relationen med dem. Det är ju hela livet på tillfället tycker jag. Jag skulle säga att alla är i samma situation och vi försöker hjälpa varandra.
En positiv sak är ju att ni har slagit medlemsrekord. Över 8000 medlemmar nu.
Det är fantastiskt.
Det är ju liksom en stöttning i eländet.
Ja, men det visar ju på engagemanget. Det visar ju på att det finns en vilja att vara med. Och förhoppningsvis så tar man det så långt man också kommer till årsmötet. Och att vi kan få fler på... kan dubblera årsmötesdeltagandet och engagemanget i det föreningsdemokratiska. Men bara att man vill vara en del av oss, det tycker jag är riktigt, riktigt roligt. Det skapar liksom en enhet som ja, det är en bra, riktigt bra signal när det är lite svåra tider.
Jag pratade med Pierre Nordberg som förutom att vara SLO då är även medlemsansvarig. Han sa att internt mål är att 10% ska gå på årsmötet av medlemskadern.
Ja, bröstberättigade.
Det vill säga över 15 år.
Ja, precis. Där finns ju en hel del som är yngre.
Kan du se en framtid där ni nästan får flyttat från 1910 för att ni inte får plats med årsmötena?
Ja, men jag hade gärna flyttat ut på innerplan så kan vi fylla läktarna om det är bra.
Ja, det är något tyskt lag som har haft om den typen av
möten. Exakt.
Det har varit rätt trevligt.
Det har varit riktigt trevligt. Då måste vi ha bra värld också såklart. Men, nej, men visst är det så. Alltså, skulle vi kunna vara tusentals på ett årsmöte och medlemsmöte så hade det ju varit riktigt, riktigt roligt.
Har den nya agenten för MFF-ikonen Marcus Rosenberg börjat sondera terräng med spelare i Malmö FF? Någonting...
Ja, men det har han väl varit öppen med tycker jag. Det har han ju gjort. Det finns ju en del som han har under sina vingar som jag förstår.
Är du lite besviken att han blir agent istället för att engagera sig på ledarsidan i MFF?
Alltså jag ställde ju frågan till honom. Så det är klart att jag gärna hade sett honom i Malmö FF. Det hade varit en tillgång för föreningen. Så ur Malmö FFs perspektiv så tror jag att han hade bidragit mer internt än externt.
Kan man säga det på sikt istället att han först testar lyckan med något annat och sen så om några år kommer han in i typ MFF-styrelsen?
Ja, på Mackan har jag har varit jätteärlig mot honom men jag är klart. Och det sa han också själv att det kan vara så att det är bättre att man gör någonting annat ett tag innan man i så fall kommer tillbaka. Så jag tycker det är bra att han skapar sig någonting. Nu är det ju fotboll i för sig men det är ju inte i klubben eller på det viset som man har gjort tidigare. Och det kommer ge honom fantastiska möjligheter och erfarenheter. Skulle vi sen i Malmö FF kunna hitta ett samarbete med Marcus så att han blir en del av oss igen så tror jag det hade varit en stor fördel för klubben.
En annan sak som jag är lite nyfiken på hur du... MFF i samhället, idrottsakademierna och så vidare. Hur har det påverkats?
Inte så mycket. Alltså, där hade vi en plan, eller egentligen ett av våra scenarier var ju att om man nu från myndighetssidan hade sett ner mer än gymnasieskolan, hur skulle det påverka då och sådär. Men så länge man har tagit det beslutet om att man bibehåller grundskolan och eleverna går och att det startar upp som vanligt så påverkar det inte så mycket. Tvärtom så är det ju alltså, vikten av att röra sig och vara fysiskt aktiv. Där har ju Folkhälsomyndigheten varit tydliga med att det ska prioriteras. Det enda är ju att vi försöker hitta samma lösningar och det är ju lite svårare när det gäller omklädningsrum och sådär. För de måste ju duscha efter träningarna. Då försöker vi ändå hitta bra lösningar för det så att de inte går svettiga in i omklädningsrummet.
Det påverkar ju väldigt många människor. Alltså, ni har ju extremt många gamla MFF-are anställda ute på skolorna runt i Skåne.
Ja, och där har vi ju varit Kindvall då, som har ansvaret för det. Där han ju varit väldigt bra. Är det så att man känner att man vill avstå något på något ställe, så har man gjort det, och så har man hållit någon annan som har tagit om träningarna. Jörgen här inifrån, Jörgen Olsson, har ju varit ute lite mer än vad han brukar och täckt upp för dem som har känt att de inte har kunnat göra det. Så det tycker jag har fungerat alldeles utmärkt. Så det är väl det egentligen som är mest likt varje verksamhet. Det är väl akademierna och kanske karriärakademin där.
Det som påverkas är väl mest de här sommaraktiviteterna med fotboll mot rasism, sommarskolan och så vidare. Har ni tagit...
Vi har inte tagit några beslut riktigt hur vi ska göra med det till sommaren. Om det nu är så att fysisk aktivitet är viktig och så för ur ett folkhälsoperspektiv, så är det kanske så att man ska ha kvar och fortsätta med en del av dem så som vi brukar för att just erbjuda den möjligheten, och sen så får man införa de restriktionerna som krävs runt det, men där är vi nog optimist.
Vilken enskild post har påverkats mest? Jag hörde i början någonting om att souvenirförsäljningen har gått ner väldigt mycket och man har fått stänga ner shoppen ett tag. Är det fortfarande så?
Ja, i vår verksamhet så kan man väl säga att shoppen, ja, det blir lite svårt. Man kan säga att webbshoppen har ökat, så den är ju minst i linje med hur det brukar vara. Men det fysiska besöket i shoppen är ju mindre, och även såklart vår lunchrestaurang som har stängt helt. Så det är väl de två sakerna som är störst avvikelse från normalt tillstånd.
Och sen är museet stängt också?
Ja, absolut. Det hänger ihop. Så jag menar, de här besök är ju det som påverkar oss mer. Sen efter det så är det ju såklart att vi nu då inte har några matcher. Men eftersom inte någonting är inställt i det sammanhanget, så hoppas man ju på att det ska kunna hjälpa hem.
Ponera nu att vi går igenom detta stålbad och någonstans här fram på sommarkanten så kan vi alla börja leva som vanligt igen. Vad är det första du, Niklas Kanén, kommer, alltså, som du längtar att kunna göra som du inte kan göra på samma sätt just nu?
Sjunga hymnen med fullsatt stadion.
Är det så?
Ja, men alltså den känslan när vi liksom är här tillsammans och det är en premiär, en hemmapremiär med fullsatt, och det kanske inte kan bli en hemmapremiär, men att få den och den känslan när man ser att hela det arbetet vi har gjort och alla är på tå och alla är liksom helt taggade, förberedda, publiken på samma sätt som spelarna på plan, det är ju den bästa känslan av den.
Till och med var så att alla är så extra taggade att det kommer bli mer publik än någonsin.
Ja, det hade ju varit helt fantastiskt faktiskt. Jag tror att det är fullt möjligt. Jag tror att om det är närmare 12 000 sålda årskort och sen så kanske lika många lösbiljetter då, det tror jag definitivt är möjligt. Jag vet ju inte vilka lag vi möter såklart, men jag tror att det kommer att vara ett otroligt sug efter att se fotboll live på plats när det väl ges möjlighet till det.
Du själv, när du är på stadion, hur mycket ser du matcherna egentligen? Hinner du säga 90 minuter?
En normal temat?
Ja.
Absolut. Ja, 90 minuter vet jag inte, men 82.
82, ja. Då får du njuta i 82 minuter plus lång tid innan också.
Ja, men det är hela uppbyggnaden till det där, när man ser när folk gör sig redo och till, alltså, ledsystemen tänds upp, grindarna öppnas, börjar skannas årskort och man ser att de slår på kioskarna. Liksom hela den anspänningen när man går omkring här inne, den är ju det är precis det man vill ha. Det är den här pulsen, det är den nerven, det är det som vi, åtminstone jag, längtar efter, och det tror jag många av mig gör.
Men det är ju bra att du som vd kan lägga ut jobb så att du själv kan se alla matcher utan avbrott.
Hur mycket det är så att om man har riktigt bra medarbetare och allting faller som det ska, vilket det gör nästan alltid, då behöver inte jag göra så mycket. Enda gången som jag behöver hjälpa till eller involvera mig, det är ju när det avviker från någonting, inte går rätt till. Nu känns det väldigt tråkigt, så får man bara in när det är negativa saker, men det bästa är ju såklart när det inte händer. Så då kan man ju njuta av fotbollen och lyssna på de genomgångarna som sker före och efter, och hälsa lite på publik och annat när man går omkring på stadion.
En samvetsfråga, när missar du en MFF hemmamatch senast?
Jag har inte missat någon sen jag började här.
Du har inte det? Och det är 6 år då?
Yes.
Niklas, njut av den härliga vårsolen, fantastiska rapsfält, så ses vi på stadion här 14 juni-ish någonstans.
Ja, ni är riktigt välkomna när det är där. Jag hoppas det är den 14.